Från Ringvägen 52 så säger vi som alltid på måndag morgon, god morgon NHL. Vi ska prata världens bästa hockeyliga och vi ska också prata det roliga här i livet och kanske framförallt i sporten. Vi har Niklas Norlind, känd från Den som skrattar förlorar, och Under isen också. Du är inte bara humorpoddare, du gillar ishockey också.
Jag har i alla fall två strängar på min lyra. Sen tar det stopp.
Det är inte fyskan, du skulle spela banjo, en sån här gammal sydstadsfilm. Så vi ska prata lite om ditt hockeyintresse. Vi har din kollega Jonathan Johansson med också, han kommer in lite senare. Men här och nu sitter ju Erik Granqvist vid min sida också.
Jättekul, alltså vi har pratat hockey. Hoppas vi har någonting kvar att prata om, för det har varit bra energi inför den här sändningen. Så,
så du har bränt allt ditt krut.
vi har tömt oss fullständigt.
Exakt.
Okej, Niklas, vissa har koll på ditt hockeyintresse. De flesta har koll på att du gillar dåliga ordvitsar, eller roliga, dåliga, som man vill.
Oftast dåliga.
Ja. Berätta om din relation till den här idrotten.
Hockey är nog mitt klart största intresse. Sen blir det som en liten krock det här med man håller på med humor och trams och sådär. Alltså mitt hockeyintresse är ganska, vad ska vi säga, seriöst. Alltså så jag har försökt att hålla isär de två, men det går inte alltid så bra. Stor Frölunda-supporter. Är från Göteborg. Gått på Skandinavium jättemycket under min liksom, uppväxt och sådär. Farsan tog med mig och sen var jag jättefast. Och det sitter kvar. Och sen har man haft ynnesten att sen några år tillbaka liksom kunna jobba med det här. Alltså jobba med att följa hockeyn och sådär. Det sitter djupt rotat. Och det är jag väldigt glad för.
Men är du den typen av supporter som, om vi tar den här säsongen som exempel, att du har tagit ut guldet i förskott, eller att du bara sitter och tänker att på något sätt kommer det här att skita sig?
Ja,
det kan inte gå så här bra.
Ja, vissa skulle nog säga att jag är pessimist. Jag gillar att säga realist lite mer då, en klassiken. Man kan inte falla dit i november tycker jag och hålla på med det är givet vilka som kommer ta guld här och hå. Så jag är nog i så fall åt det senare som du la fram där. Frölunda ser bra ut, men det är också ganska många matcher som kunde gått åt skogen, och det tycker jag ändå man måste ha med sig, att det kan vända ganska snabbt om stolpe in blir stolpe ut istället och sådär.
Det är många lag i leken också.
Ja, men det är det. Alltså, jag satt och räknade på det här igår. Alltså, jag kan lätt få det till att 6-7 lag kommer kunna blanda sig i. Nu blir Luleå bättre och Färjestad är på gång. Vi har sett vad Rögle kan göra. Skellefteå är jättebra. Ja, alltså Brynäs har ett lag som ska kunna hota. Det blir snabbt körigt.
Och vi kommer att prata mer Frölunda det här segmentet här. Vi ska sätta ihop en lista av Frölundas bästa NHL-exporter. Och det här har Erik Granqvist haft så jobbigt med att igår när vi kommenterade. Vi brukar spela pingis i pauserna för att hålla hjärnan igång. Men Erik, nej, gå och spela. Jag kan inte. Så ska han sitta och läsa Louis Eriksson, Pebbe.
Många fina namn.
Många goa namn.
Här är du vårt samvete då. När vi ska utse den här topp 5-listan.
Det är stort.
Ja. Så vi kommer dit, men först ska vi kolla på vad som har hänt i världens bästa hockeyliga. Och Erik, vi börjar med någonting som jag tror värmer dig. När vi ser Jesper Wallstedt storspela 3-0-seger för Minnesota med Wallstedt i mål mot lokalrivalen Winnipeg. Wallstedt har nu 3 nollor senaste 5 matcherna som han har vunnit. Totalt poäng i 8 matcher den här säsongen. Jesper är glödhet.
The Wall of St. Paul som han kallas där borta nu. Och det är så kul att se Wallstedt som kom upp som en riktigt stor talang i juniorleden, och vi minns honom från junior-VM och tidig debut i SHL och Västeråsfostrad från början, och sen via Luleå och så över till världens bästa hockeyliga där han har fått känna på hur tufft det kan vara att vara målvakt. Han har haft, förra säsongen gick det väldigt tungt ner i AHL. Han tog hjälp av en mental coach och har bra stöd runt sig nu, och äntligen så liksom hockeyhjulet snurrar. Han får ihop alla delar av spelet, så han är en het kandidat för OS-truppen nu i Milano. Att komma med som en ung mål. Han är 23 år gammal, född 02. Och bakom de här Markström, Ullmark, vi har ju hans kollega Filip Gustafsson i Minnesota, Samuel Ersson. Det är väl de där namnen. Men Wallstedt just nu med den formen, för mycket handlar ju om form också. Fortsätter han att spela så här, då tycker jag han ska med i OS-truppen.
Ser du, Niklas?
Om inte du ser Lasse Johansson.
Nej, du tog den från mig.
Vill du ha in Lasse där?
Ja, det har varit mäktigt på något sätt. Alltså. Han har varit väldigt bra. Men,
och har framtiden för sig. Precis som Jesper.
Han har ju sen ett nytt kontrakt. Lite som Wallstedt, han är på gång.
Han är ju enormt bra i SHL och i Europa. Spelar ju OS senast, eller i 20... Ja. Eller hur? När inte proffsen var med. Ja,
precis.
Eller men, när eldspelaren var med.
Nej, men så, alltså, riktigt så bränd i huvudet är inte att jag räknar med Lasse Johansson. Loves, det måste jag ändå förtydliga. Även om jag tycker det kittlar lite.
Ja, vi får se. Jesper Wallstedt i alla fall är Erik Lundqvists favorit nu. Om vi tittar på spelare som är med och slåss där i de nedre regionerna av OS-truppen, kanske vi ska säga, så har vi två stycken i Calgary i form av Mikael Backlund och Rasmus Andersson som var högst involverade när Flames slog Vancouver. De var inblandade i samtliga fem mål för Calgary. Andersson med tre assist och Backlund med två. Och Rasmus Andersson, 16 poäng på 24 matcher, toppar svenska backpoängligan tillsammans med Rasmus Dahlin och Oliver Ekman Larsson. Och nu ser jag utkanten, men Rasmus är väl ändå given kanske i OS.
Ja, man, Rasmus har ju en skön kaxighet på isen, också en rivighet och någonting som vi kanske har saknat lite grann. Nu kommer ju Gabriel Landeskog tillbaka, vilket ju är jättebra. Joel Eriksson Ek som inte var med i VM också tillbaka. Och Rasmus var kapten i VM och är ju högaktuell. Men det är ju sånt smörgåsbord. Vi har ju pratat om det i stort sett varenda god morgon NHL. Vilka tar man ut? Både på målvaktssidan, backsidan och forwardsidan. Men backarna, det är ett getingbo. Men det spel Rasmus visar nu, då han ju en av de här backarna Sam Hallam kommer ta ut.
Alltså, ni har ju bättre koll på NHL än vad jag har, men om jag liksom ser till folk som inte följer NHL lika slaviskt som ni gör, alltså, jag upplever att Rasmus Andersson är ganska underskattad. Jag tycker inte det pratas så mycket om honom. I alla fall inte bland dem som liksom kolla på NHL lite grann.
Men Rasmus, för mig är han ett perfekt exempel på
åkte
den
tidigt
typen
över.
Av... Exakt. Som den, du har hugget då, Erik.
Den men man blir inte bortglömd då, kanske.
Ja. Exakt, han spelar juniorhockey i Kanada. Ja. Och det ser vi att den typen av spelare, om de inte gör något i landslaget, Lex, Gabriel Landeskog, två VM-guld, då blir man rätt anonym.
Ja, men det är nog så.
På gott och ont. Men Rasmus är ju härlig. Vi fick ju se lite här nu när han var med landslaget. Att det är en fantastisk personlighet. Det är ju de kallar honom för sheriffen i Calgary när han kom upp för att han klev in och liksom vaggade in som att han ägde stället. Så hoppas vi att se honom där.
Men de trycker grejerna, den familjen.
Verkligen. Det är bra gärna där. Backlund då, Erik var inne på också. 13 poäng på 24 matcher nu. Mest boxplaytid per match av alla svenska NHL-forwards. Plusspelare i 5 mot 5, fina underliggande siffror. Jag har ju sagt att det här är, för mig är det min fjärde center fast han inte var med i Four Nations. Vad säger du?
Stärkte sina aktier hos Sam Hallam och staben i Avicii Arena. Det han då inte var kapten, utan det var ju då sheriffen Rasmus Andersson då, men gjorde ju ett enormt bra intryck och var ju den som visade vägen när det var tufft i vissa matcher där i VM, så var det ju han som tog tag i grejerna. Så och som Hallam sa när han gästade våran studio där under Global Series, att vi kommer inte ta ut de bästa spelarna individuellt sett. Vi kommer ta ut det bästa laget. Och när han trycker på det borgar ju för att Mikael Backlund kommer att ha en plats där, just i den rollen som du beskriver, som fjärde center. Viktiga minuter, bra i boxplay och också ett kaptensämne. Så att Gabriel Landeskog blir kapten, då kan man ha Viktor Hedman som assisterande tillsammans med Mika Backlund.
Är det ett bra namn?
Ja. Du, på tal om bra namn så ska vi röra oss mot killar som du säkert känner lite extra för och gissa här nu. Lucas Raymond gjorde ju ett riktigt fint mål mot Columbus i en match som Detroit till slut sadden. Man, titta den dragen och backhanden. Är ni mysig, Niklas?
Titta där.
Ja, han kan Raymond. 23 poäng på 20 matcher så här långt. Han är tre i svenska poängligan efter Nylander och Karlsson.
Trendar över 100.
Precis, och han har ju också... Ja, det märkligen det.
Nej, men alltså...
23 på 20. Har vi någon som kan slå det här? Jag tror inte att det blir 100.
Det blir tight i alla fall. Okej då. Han trendar mot 100.
Mot cirka 100.
jag går in på Elite Prospect.
Ta fram kalkylatorn här.
Prata på.
Jag kan slänga in att på något sätt gör det lite ont i mig att Frölunda aldrig lyckades få ut liksom riktigt det.
Varför?
Där avlyckat
Raymond. Han fick inte spela. Varför blev det så? Det var 10 minuter.
Det är ju många som tycker att han inte fick spela tillräckligt. Jag är väl kanske en av dem. Men... Jag vet inte, men jag tycker det är synd. Det är mer det jag vill konstatera kanske.
Hur mycket känner du? Jag menar, nu hade vi Filip Forsberg här på Global Series, ja. Och han är ju en extrem Dala-ambassadör. Ja. Hade Leksand direkt till matchen och snackade jättemycket om det där. Hur mycket känner du att Lucas, men han är en göteborgskille?
Just i och med att han... Det är klart man får säga att han fick liksom något av ett genombrott i SHL med Frölunda och sådär. Men inte ändå riktigt på den nivån.
Höll Rönnberg tillbaka honom?
Lite grann. Och det var väl ganska många som tycker att såhär, han fick inte tillräckligt med PP-tid och så vidare. Så jag vet inte, jag tror liksom inte Lukas nådde den statusen riktigt i Frölunda. Även om han är ju en göteborgskille som liksom spelat bara i Frölunda och sådär. Så det är lite synd kan jag känna att han blev aldrig liksom en riktig Frölunda-profil. Det kan göra lite ont i mig på något sätt.
Ja, enligt Elite Prospect så är han just nu on pace for 92 poäng. Så att det är ju, han är på nosar. Han är över 90 och är på nosar mot 100. Go Lukas!
Vi köper väl det. Jag ska, han har varit riktigt heta på senaste också, 11 poäng senaste 7 matcherna. Lukas som har spelat med någon skavank här ska vi också nämna i början på säsongen. Så han gör det bra. Om vi fortsätter med lite Frölunda-koppling så dök det upp ett härligt klipp på Ottawas sociala mediekanaler häromdagen. Tim Stützle gjorde ju 2 mål i tredje perioden i en match mot Boston i slutet på oktober. Och då kom då det här klippet på kanalen som förklarar kanske hemligheten bakom det som vi ska ta och kika på.
You got to put tape on it now. You got to find a way. Find a way.
Och kontexten här är att Tim Stützle har ju varit ökänd för ett av de märkligaste tejpningarna på klubban. Har ni sett den? Det är lite av en fallosymbol. Tejp där framme och sen bara ett streck. Och då bytte han till heltejpat. Alfredsson som assisterande tränare där, Daniel, har ju varit på honom det. Han bytte in för tredje, gjorde mål första bytet i den perioden, så ett mål till. Ja. Och så sa Daniel att det är bara att ligga på.
Han fick rätt där på något sätt.
Det är skönt.
Nu kan han inte gå tillbaka. Nej, Stützle har 7 mål förut på 11 matcher sedan han bytte, så att det var inte bara den matchen det funkade.
Det kallas ju för strumpa när man tejpar som man gör nu då, alltså helbladet.
Men okej, Erik, du får svara på den här då. En sån här detalj som tejpning på klubban, kan det verkligen göra skillnad?
Ja, absolut. Alltså det beror på vilken spelartyp du har. Men Stützle har ju ganska mycket puck. Han är ju bra på att bära puck. Och har du hela bladet tejpat, många bra playmakers som du kollar, Patrick Kane, kollar Sidney Crosby och så, de har ju typ en strumpa i stort sett hela bladet. Så att man har kontakt med tejpen oavsett var pucken är på bladet. Och Alfredsson är en mycket klok herre som säkert kommer komma in på den här listan över största Frölunda-spelare i NHL genom tiderna. Och just det mentorskapet, han har koll på alla sådana detaljer och vill ju bara förstärka då. På med strumpan Stützle så blir det ännu fler poäng.
Nu Erik, nu är det dags för den här listan. Du har svettat och våndat
Niklas,
så länge.
Det är din
och så har du längtat efter!
Okej, vi ska försöka ta ut Frölundas 5 största NHL-exporter. Och vi har ju förberett diverse data här. Men det är också en intressant diskussion, lite det var inne på med Raymond här, kopplat till hur mycket man som Frölundsupporter, där är du vårt facit idag, känner för dem. För många av de här killarna här är också sådana som har kommit in till hockeygym. Ja. Så kanske inte från Göteborg ursprungligen och sånt där. Men om vi ska ta våra kandidater, jag kommer rabbla lite namn nu.
Det du är inne på är att det är lite känsla bakom det också, inte bara data helt
Nej,
enkelt.
Du står ju för liksom Frölunda hjärtat i det här. Du behöver inte...
Magkänslan.
Exakt, du är magkänslan.
och samvete.
Och då får väl Erik och jag försöka vara lite data här. Du får en mellanväg, Erik. Du är expert. Kör,
nu ska jag lyssna och njuta, kanske med något litet inspel.
Tycker jag.
Ja, det tycker jag verkligen. Verkligen. Det är ditt jobb.
Ska vi prata om Färjestads exporter någon gång sen?
Nej, du har koll på det här. Daniel Alfredsson är såklart en kandidat. Erik Karlsson, Henrik Lundqvist. Där har vi väl de stora tre.
Det är topp tre, vi är överens om
det. Ja, men det är så här, det är ganska givet. Mm.
Och sen kommer det bli lurigt, för då har vi lite olika kandidater mot varandra. Vi har killar som Robin Lehner, John Klingberg och även Jörgen Pettersson, om vi går tillbaka i tiden, som brann under en lite kortare tid. Sen har vi killar som Lou Eriksson, Kalle Johansson, Pebben, som var bra under lång tid, men kanske inte hade absoluta peakar.
Alexander Sten.
Vi har Lucas Raymond och Rasmus Dahlin som är i början på fina karriärer. Och sen så har vi då, som Erik säger, Alexander Sten. Ja. Om vi börjar med Alex Sten här, Niklas. Alex,
det är synd att han gjorde bort sig.
Ja.
Pratar du lockouten då? Ja.
Du ska få, vi ska sätta kontexten och ska få berätta vad det är han gjorde bort sig. Alex växte ju primärt upp i Kanada. Bodde i Winnipeg tills han var 12 när hans pappa Thomas spelade där. Yes. Och sen spelade Thomas i Europa. Och sen när det var dags för hockeygym så blev det Göteborg. Så han gick hockeygym där och spelade junioråren i Frölunda. Och sen...
Han var guld med dem 2003. Mm. Så alltså, Alexander Sten var ju... alltså verkligen på gång och väldigt, väldigt omtyckt i Göteborg. Jag tror till och med att många liksom omfamnade honom som lite av en göteborgare. Det kan man ju tycka är lite snedvridet, men alltså han hade gjort den här liksom resan upp och verkligen blivit något i A-laget. Och sen kom den här lockouten och då tyckte han det var häftigt att spela med Peter Forsberg. Och då blev det mod. Ja, precis. Så det blev väl så där.
Mm. Och så vände han ju, det var ju lockout 12-13 också. Ja, då spelade han också med Modo.
Ja, exakt. Ah, Modo blev, alltså jag är inte helt dum i huvudet. Jag fattar ju naturligtvis kopplingen till Modo och sådär. Men det var synd. Mm. Ur en Göteborgs hänseende var det synd.
Så då får du bestämma här. Är Alex Sten med? Är han ens en kandidat?
Nej. Han är väck.
Han är borta.
Ja, det är tokväck.
Bestämmer att en dörrvakt en gång sa nej till honom i kön?
Prata om det. Nej, jag tror det här är en skröna. Vad är sannolikheten att det här stämmer? 27% kanske. Men det var när han kom, när han skulle spela första bortamatchen med Modo i Göteborg 04-05 där, så sägs det väl att han och x antal Modospelare skulle gå före lite i kön på någon nattklubb där på kvällen. Men det blev ju liksom kalla handen. De fick ställa sig sist i kön. Det var ingen VIP-treatment där inte. Och det var väl inte mer än rätt, kan jag tycka. Så dörrvakterna i Göteborg stod på för andra sidan.
Mm. Han fick konsekvenser av det valet att gå till Modo istället för
sådär, ja. Sen rök han ju i kvarten också. Från IK vann SM-guld. Mm. Det var väl det ultimata revanschen på något sätt. Ja.
Jag vill ändå bara säga att jag hade fel beslut att flytta till Övik, så att jag backar stenar.
Det finns olika åsikter om den här frågan, Jonathan.
Du missar nu till kväll på Avenyn.
Ja, vi kommer att slå fast att Alfredsson, Karlsson, Lundqvist är topp tre. Vi ska bestämma ordningen dem sinsemellan sen. Så att det gäller att få in plats då 4-5 här som jag har på min taktiktavla.
Ja.
Det är ju den luriga. Och vi har strykt Sten. Och om vi då kolla på de här andra. Det är väldigt svåra namn att jämföra. Mm.
Men om jag säger en sak då, det sista jag säger. Alltså, Raymond och Dahlin, om 10 år när vi sitter
absolut
här igen.
Det är det sista du säger. Du ska prata hela tiden.
men ska vi enas bara om de tre första? Henke är nummer ett för mig. Vad säger du?
Ja, men vi tar det okay. Bakifrån, Erik.
Okej, okay, bakifrån. Ja.
Ja, det var det jag sa här. 4-5 först.
Ja.
man ska alltid spara det bästa till sist. Om vi då ställer de här killarna som hade lite långa karriärer, Louis, Kalle, Pebben. Ja. Vi börjar med dem, för de är lite jämförbara. Vem håller man högst av dem?
Det jag gillar med Pebben är att han hade, alltså han var en stor profil i Boston, men alltså
14 spelade matcher i Bostons historia, ja, över 100 år.
Exakt.
Det är häftigt.
Ja. Men en ganska osexig roll många gånger. Mm. Jag kan gå igång på att han liksom hade en osexig roll lite grann. De andra vi nämnt har liksom varit lite mer profilerade, liksom lite, det är lite mer produktion, lite sexigare roller på något sätt. För att inte tala om Henrik Lundqvist, liksom stor profil, stjärn i New York, hej och hå. Jag kan tycka att det gör någonting på något sätt. Och Pebbe är en god gubbe också, ur göteborgare. Det hade smärtat mig om inte han är med på en topp femma på något sätt.
Så Pebben får hjärterösten i den här gruppen. Jag försöker dela upp det här för det tydligt. Erik, om du ska välja en av Louis, Kalle och Pebben. Vi ska ranka de här. Om du...
Kalle hade en fin karriär också. Ja. Alltså, det...
Tredje Svensson och 1000 matcher.
Ja. Ja, det är nog ändå... Det där är svårt.
Det var synd med Louis där på sista åren också. Det blev så hackigt och tråkigt.
Han skrev stora kontrakt där och sen...
Han blev ju liksom en belastning, liksom det där. Alltså.
Precis, som man ska säga att Louis hade ju en räcka här i början på 10-talet. De tre första säsongerna på 10-talet. Ja. Hade han tre raka 70-poängssäsonger. Ja. Det var han och sex killar till i ligan som gjorde det.
Ja, men han var ju ruggig.
Så där var han uppe.
Precis.
Och en toppspelare och Dallas viktigaste spelare.
Ja. Så signade han i monsterkontraktet och det blev lite tjurigt och hej och hå. Det blev inte så kul.
Mm. Okej. Okay.
Men Pebben är ju en sån underbart skön personlighet. Man träffar honom i ishallar runt om. Han är ju scout för Boston nu. Och så.
Vem säger du, Erik?
Om jag måste välja. Men, statsen då? Matcher och alltså meriter?
Alltså... Kalle är ju först och tredje svensk i 1000 matcher. Han hade ju egentligen ingen sån där supersäsong. Han hade 2 år där han fick en femte plats i Norrlösning.
En final med Washington
förlorad. Louis, 16 gjorda mål bland svenskar.
Om vi ska försöka komma någon. Jag kan nog tycka, tyvärr måste jag ändå säga, att Kalle är den som trillar ut här.
Kalle rycker. Jag stryker så här. Mm. Då har vi Pebben och Louis kvar.
Ja.
Vi sparar dem så länge.
Ja.
Och sen tar vi de här som hade då lite kortare karriärer. Eller som fortfarande är mitt uppe i dem. Ja. Och då har vi 5 namn här. John Klingberg, Robin Lehner, Jörgen Pettersson, ja, Lucas Raymond och Rasmus Dahlin. Är det någon på uppstuds som står ut här?
Jag tycker inte någon av dem tar sig liksom förbi dem vi tidigare pratat om. Nej. Men precis som Erik var inne på, alltså om vi gör det här om 10 år igen, då kommer ju Rasmus och Lucas vara upp där på något sätt. Även om det jag var inne på där med Lucas, att bet sig aldrig riktigt som en stor profil ifrån där. Men det har inte heller alla andra som vi pratar om heller gjort. Men han kommer ju bli en väldigt... han kommer ju bli en väldigt stjärna, det är han ju redan, i Detroit såklart. Så det är klart, han kommer nog ha en jättestatus.
Men kan inte John Klingberg ändå på något sätt utmana Pebben? John har ju ändå haft en ganska lång karriär och var väldigt bra på toppen.
Och det kan han definitivt.
Och där har du nu i Göteborg dessutom.
Absolut. Sen gjorde han...
Det där Skellefteåret som...
Ja, men lite... Ja, det blev lite tråkigt där på något sätt också, alltså... Ja, sen är frågan hur hård man ska vara där. Det var inte bara i John. Alltså, Frölunda har ju givetvis en roll i det hela också. Ja. Men jag tycker inte John Klingberg liksom har etablerat sig som en sån liksom tydlig Frölunda-profil borta i NHL. Alltså, återigen, alla de här vi tar upp nu, i den bästa av världen skulle alla få plats, tycker jag, nästan på en Frölunda exportlista. Men det är så bra namn de har ställts mot. Det är liksom Louis, det är Pebben och sådär. Och där tycker jag inte John Klingberg är riktigt.
Okej, men då tänker jag så att, baserat på det du säger, Niklas, då har vi Pebben som 4 och Louis som 5. Har jag tolkat det rätt då?
Ja, det är nog så jag landar, ja.
Louis och lik Håkan Hellström också, på tal om
annan. Ja, herregud.
Så det är ju ett litet plus för
Louis. Ja, det är det verkligen. Då gör vi så, Erik, att vi kör Pebben som 4, Louis som 5.
Vad tycker du om det, Erik?
Du får faktiskt inte göra det, för att vi måste gå vidare.
Ja, men den ångest jag har haft nu sen du meddelar det här, för det bara aktualiseras. Ja. Lycka till den som klipper ihop det här. Ja, det är du som gör det.
Det här är live, så det är ingen som klipper här. Topp 3 här nu. Henke, Erik, Affe. Vad är magkänslan, Niklas?
Erik trea,
ingen tvekan. Spelar det någon roll att han är smålänning i grunden?
Lite.
Han
är inte så lite smålänning heller.
Nej, och den här smålandskan har ju blivit starkare för varje år han har varit i Nordamerika och pratar mer med sin familj hemma och mindre med folk i Göteborg, så blir det bara mer och mer.
Det måste jag säga att jag gillar som fasen med Erik. Han står och dundrar på sin liksom vetlanda dialekt.
Men den kommer ju tillbaks till Göteborgsgrejen. Om man hör honom prata med någon som är från Göteborg, då tycker jag att det kommer tillbaks lite. Det finns det latent.
Absolut. Sen gjorde inte han sånt, så han hann inte göra så stort avtryck i Frölunda heller, kan vi säga, utan han var ju snabbt över och dundrade.
Jag kommer bara ihåg, vi mötte er Färjestad Frölunda i en kvartsfinal och då spelade Roger Melin honom på blålinjen och då var han ung och man tänkte bara, åh vilken kyla, han verkar totalt obekymrad över att det är SM-slutspel och han står där och resten är ju historia. Så jag håller med, sätt dit ett K där bakom oss, att det är Erik K. Så det är tydligt.
Ja, den klassiken att han i en av sina första matcher åkte fram till typ Niklas Andersson och visade hur han skulle stå vid en tekning.
Precis.
Fick bakpucken, slaska upp i krysset, avgjorde hemma mot HV. Eller vad det var otroligt.
Ja, vilken spelare och personlighet.
Niklas ska få vara facit här, så jag börjar med Erik. Säger du Henke Laffe som ettan?
Ja, det här är ju... Alltså dels att de har... Ja, men det här är ju... Det är olika kategorier spelare, men just... Affe tog laget till final 07, var kapten i Ottawa och enorm profil 05 när ni vann guldet där.
Satte målrekord
och alltså, då var det Henke i målet, så var Alfredsson och Paulsson och hela gänget. Men för mig så är Alfredsson lite bakom Henke. Alltså Henke, världens bästa målvakt på toppen av sin förmåga. Det blev en final, det blev Vezina Trophy som bästa spelare på sin position. Och sen allt han har gjort med... 2 guld med Frölunda, 1 tillsammans med Norrna då, om vi pratar Frölunda, och sen 1, man kan säga själv, när han var den superstjärnan i målet. Så för mig är Alfie 2 och Henke 1. Vad säger du, Niklas?
Ja, men nu är du lite målvakts biased där, men jag kommer hålla med dig ändå, Erik.
Varför?
Nej, men jag alltså, det här är ju, det är någon slags 51-49 grej det här landar i. Alltså vilken super liksom betydelse han hade för Ottawa under alla säsonger och sådär. Gjorde jätteavtryck ifrån 04-05 också, Alfredsson. Men det har något där med Henrik Lundqvist. Han tar 2 SM-guld med Frölunda. Han nådde sån brutal stjärnstatus också borta i NHL. Han har varit lite mer återkommande i Frölunda-kontexter. Lite mer än vad Daniel Alfredsson har varit. Alfredsson har liksom... Han har varit en Ottawa-stjärna.
Nästan guvernör i Ottawa.
Precis. Henke har ändå så, han har varit hemma ifrån. Han har tränat lite med dem. Han har pratat gott om Frölunda. Och det kan ändå så här värma mig lite grann. Och mycket tack vare att Joel har varit en stor profil. Såklart. Men det får bli Henrik Lundqvist.
Du får sitta med den här listan och, så att vi har det svart på vitt att du står för den, Niklas.
Absolut.
Samtidigt som Erik då får ta ett litet byte här.
Får jag det? Jag ville prata några stories som Henke och Alfie, men det får vi göra en annan gång.
Ja, det får vi göra.
Bra lista, Niklas.
Känns det skönt i hjärtat på dig att en målvakt hamnade högst upp?
Och dessutom sjunger han ju med till Din tid kommer med Håkan Hellström varje gång han är i Göteborg och spelar.
Tur att Jonathan som kommer in här är en stark gosse, så du får tackla bort Erik från stolen. Annars kommer inte få honom. Men Erik ska få komma tillbaka här och prata med Jonathan också. Vi är väldigt...
Vad tycker du om den här listan, Jonathan?
Sätter mig på podcasten. Nej, men jag skulle nog sätta Alfredsson högst bara på känsla.
Ja, visst då. Ja. Ja, det hade gått in med.
Ja. Vill du ha den? Ja, jag vill jättegärna ha den. Jag hade ändå trott John Klingberg här faktiskt.
Är det så?
Ja, jag vet inte.
Tack Erik.
Men
Han hade kanske kunnat ta sig upp lite grann om det fanns en öppning för honom att komma hem
Tack.
Igen. Han verkar inte så sugen på det.
Nej, jag tror han vill maxa sin karriär. Ska om Erik kanske kan ge mig min lapp här också.
Det kan man förstå.
Så här.
Så du är lite missnöjd?
Jag vet inte. Pebben, jag tror att Pebben är ju en uppenbart fall av liksom att du var väldigt Frölunda blind där. Han hade ju en bra karriär, men många av dem här var ju toppspelare i ligan.
Pebben, du sa ju till mig att gå på magkänsla.
Ja, det var det.
Du gick jag köper det.
Jonathan Jonasson, du är också hockeypoddare, framförallt är du, eller hockeypoddare, du är poddare, men hockeyprofil, sportchef för NIK, har jag fått lära mig säga, Norrtälje IK.
Det har blivit så, helt sjukt nog.
Han har ju varit på mig genom alla år om att hockey är en skitsport och det är käppakrig, hej och hå, fotboll är så mycket bättre. Tidigare i år så fick jag erkännandet, jag jagat under många år. Säg vad du sa.
Ja, men det är en bättre sport än fotboll. Ja, jag har kröpt i korset.
Perfekt. Varför?
Nej, men för att det kan hända mer saker, har jag märkt. Alltså, jag går ju mycket på fotboll liksom. Och när man leder med 2-0 så känns det som att då händer det inte så mycket mer. I hockey kan det ju hända allt hela tiden. Och det har det liksom gjort. Så att, det har jag verkligen fått göra avbön på. Så, nej, men det är kul. Det är jätteroligt.
Ja, men för mig är hockey, jag brukar alltid säga att det är liksom lägsta nivån. Det är som en fulböljare på grillen här borta. Det, liksom, det spelar ingen roll, det är alltid bra.
Det är en bra liknelse faktiskt.
Du ska få berätta lite. Vi kommer att återkomma till, när Erik kommer tillbaka, så ska vi prata lite om hockeyn i lägre divisioner. Det blir lite nördigt. Men jag vill ändå att du ska berätta här. Hockeydrömmen som du har varit med och startat och profilerat med Norrtälje. Berätta vad det är och vad det är du gör i den här klubben för de som inte har koll på det.
Ja, men den korta storyn är att jag är bland annat uppväxt i Norrtälje och hängde mycket i hallen där med mina barndomsvänner. Och nu för 2 år sedan så fick min bästa kompis Anders ta över laget. De var, NK hade nästan inga spelare kvar. Det var nära på att lägga ner hela föreningens avlagsverksamhet. Det var nära på att slås ihop med Rimbo, alltså den stora liksom rivalen lokalt. Men till slut så förbarmade sig väl Anders över laget och sa okej, jag kan köra några veckor här så får vi se hur vi kan skrapa ihop. Och då var vi liksom förväntade att hamna i botten i 3:an i Uppland liksom. Och jag hoppade med på tåget bara för att hjälpa Anders. Filma lite, göra det jag kan, göra lite content kring NIK. Och sen också ringa och tjata på grabbar som skulle komma och spela för oss. Och det var ju bara en idé vi hade att så här, ja, men de ska ju inte spela 3:an i alla fall. Men sen har det liksom på väldigt märkliga sätt blivit 2 raka uppflyttningar. Och nu spelar vi elithockey. Och min polare som liksom egentligen är äger en målarfirma, han är tränare i Hockeyettan nu. Så att det har ju gått väldigt fort. Men det är ett väldigt roligt projekt och det har verkligen fått en hype kring hockey i Norrtälje igen, vilket känns jätteroligt.
Men är det här en karriär nu?
Jag vet inte, det beror på. Alltså, ju mer seriöst det blir, ska jag ju vara ärlig och erkänna att desto mindre på rätt plats känner jag mig. För att alltså, även om jag har börjat gilla hockey så kan jag ju inte så mycket om hockey. Vi får väl se vart det bär, men involverad i det här projektet vill jag vara. Och jag tror att NK har en fin framtid i åtminstone divisionen vi är i.
Jag vet att det här är en precis fråga. Jag kollar upp svaret här. Har du koll på antal YouTube-prenumeranter som NIK har kontra Frölunda?
Ja, det där har jag stenkoll på och haft länge. Vi gick om i förra veckan, så Norrtälje IK är faktiskt Sveriges största hockeyklubb på YouTube. Så det känns stort.
Ja, jag såg att det var 300 prenumeranter. Du måste ha 300 kompisar i Göteborg som kan liksom kliva in.
Jag får hjälpa Frölunda. Liksom. Ta ett krafttag här helt enkelt.
Nej, den där kan Norrtälje få faktiskt.
Vet du vad,
jag ska hänga ut Niklas totalt. Han kunde inte bry sig mindre. Han har inte sett ett avsnitt av min mäktiga dokumentärserie.
Några gånger har jag sett faktiskt. Ja.
Men Niklas, ni har jobbat tillsammans så här många år. Och du ser något annat. Ni börjar med att prata om att okej, det kanske kan jag. Två år kanske Almtuna ringer och säger, men vi behöver en aspo. Jag vet inte vad som händer.
Ja, men alltså gärna för mig. Det hade varit underhållande att se honom liksom köra Almtuna i botten.
Det kan de klara bra själva.
Jag tycker att de kämpar emot varandra ändå faktiskt.
Det är sant.
Om vi ska prata om hockeyn som rolig sport. Vi kan ta ett litet klipp här så vi får andas lite. Som ett avstamp in i diskussionen. För det här med trash talk är ju en stor grej i hockeyn. Och det här är en av mina favoriter. Och jag vet inte varför det är så kul. Så vi får se om ni tycker det är kul.
Oh, that was so my accident. Why do you suck at hockey? Have you been in the minors for how long? How long? And you're still on the fourth line. You're still on the fourth line.
Buddy, you suck at hockey.
Det är liksom det är väldigt basic. Men jag gillar det också här. Ibland är det enkla kul.
Trash talk i hockeyn är väl så där enkelt. Är det inte det? Det är sällan någon kommer med något så här riktigt finurligt liksom. Jag hamnade i trash talk igår i Värmland liksom. Då var det så här tönt.
Ja, exakt. Hajas. Ja. Nej, alltså det är väl sällan extremt många högskolepoäng som liksom.
Ja, men det brukar ju ofta vara så här lite, ja men vad ful du är. Ja, liksom. Det är så här. Du är dålig på ishockey.
Ja.
Det är liksom...
det har någonting. Jag är fan med dig på det.
Den som biter bäst tycker jag, om man ska gasta något från båset, det är så här, sämst på plan idag. Den biten.
Ja, okej. Okay. Ja. Ja, men det är lite tydligt, det är lite mer konkret än att du bara är dålig på hockey.
Ja.
För då är det så här, i jämförelse med alla andra här är du sämst.
Ja. Vi ska säga att det var Drew Doughty som sa det till Patrick Maroon också, för de som har sett klippet. Min favorit trash talk line, jag vet inte om ni har någon. Det här var en polare som sa till en annan polare när vi spelade landhockey, ni var typ så här 16. Och det här var väl ingen av mina polare, eller jag själv var väl inte ens reserven. Men de såg och gruffade lite och så sa, fan, du kan ju för fan inte ens läsa. Mm. Och min andra polare som kämpar på mig liksom, för godkänt i svenskan, bara, men kan ju visst läsa. Det var så. Den tog.
Ja, jag vet att en lite rolig comeback tycker jag. Vi är gemensamt kompis med tidigare hockeyspelaren Robin Figren. Jag har ju en podd ihop med honom också. Mm. Han, när han spelade, jag kommer inte ihåg om det var i HV eller Frölunda, så var han i en särduell med Joakim Nygård i Färjestad. Och så hade väl Nygård kommit upp med klubban liksom mellan benen på honom. Och så hade väl Figge skrikit till honom, du kan ju för fan inte slå mig i bollarna. Mm. Och då hade han bara kollat på honom så här, men du har ju inga bollar. Det tycker jag. Jag tyckte det fanns lite kul så här iskallt i det. Alltså det var en ganska liksom snabb på det.
Ja, faktiskt.
Och det är så här, det är vad det är. Det är ett pungskämt. Mm. Men alltså det är så här, jag tyckte det var kul att han ändå var så iskall i den kontringen.
Mm. Men är det liksom någon som går runt i hockeyettan och kallar dig för Lille Ingrosso eller någonting, kommer in så här som någon halv influencer och ska leka sportchef?
Ja.
Eller vad får du göra?
Jo, det senast igår var det någon som vrålade till mig, vad gör du i ett hockeybås? Och så här, det är ju en fullt befogad fråga. Även om
vad gör du då?
Ja, men jag tror att han som frågade har väldigt bra koll på det ändå. Nej, men det jag gör är ju ger klubben synlighet. Och jag gillar att vara med i båset. Sen är inte jag alltid med i båset. Och jag försöker ju bara peppa. Det är inte som att jag kommer med liksom taktiska grejer utan man försöker ju bara, men jag är ju där och filmar om man ska svara det, vad jag gör.
Jag skulle svara det. Jag filmar.
Ja. Jag filmar.
Niklas, jag har ju lovat dig att vi ska ha en seriös diskussion om humor och hockey. Men först ska vi då... Du lät ju väldigt filosofiskt när vi pratade, men det var, du lurade mig. Men först ska vi då göra det här momentet som jag våndas för. Och det är att vi har ju då skrivit 5 hockeyordvitsar. Mm. Som ni absolut inte ska inte vara tysta åt. För då kommer det bli väldigt tyst. Utan, ni får betygsätta dem här, skala 1-5.
Är de egen komponerade alltså?
Ja, det är de faktiskt.
Ja, okay,
Och jag kommer börja med en basic här.
Ja.
Får se om den här har ni tänkt på. Vad svarar Tjeckiens största spelare någonsin när man frågar vem som är landets bästa spelare? Det vet du, va?
Är det Jagr?
Jagr.
Det är inte helt dåligt faktiskt.
Ja. Två max va?
Det finns en bättre på Jagr som vi kan dra sen.
Ja, ja okej. Okay. Det är exakt, ni i faset sen. Vem är NHL-historiens största midjemått?
Den här har potential.
Brett Hull.
Den är bra.
Det är bra.
Den är bra för riktigt.
Okej, nu blir det en svajare här då. Vilken spelare tycker finska NHL-fans har de läckraste highlightsen?
Nej.
Det är Anse Kopitar.
Ja, jag hängde inte med.
Tack Niklas. Jag testade den här på en polare igår och hans sambo. Han tog den men inte hon, så det är 50-50.
Mm. Okay, ja.
Ja, det är ju godbitar fast med lite finsk brytning. Kopitar. Okay. Läckraste highlights.
Men det tog mig några hundradelar också. Ja, ska säga.
Den var svår. Okej, okay. Ja. Vilken NHL-spelare är bäst på sy?
På sy?
Mm.
Go.
Martin Brodeur.
Ja, det är det.
Ja, det är bra.
Okej, okay, vi tar den sista här då, innan vi ger oss. Vilken NHL-spelare har vunnit mest pengar på Lotto?
Nej.
Det är Patrick Kane.
Fy fasen. Alltså jag måste ändå säga, några här tycker jag verkligen hade någonting.
Jag tycker Visby Roma får slaska upp.
Bra Jonathan.
Ja, någon i alla fall kanske man inte kan.
Brett Hull, riktigt det är imponerande.
Den ska jag ta med mig. Ja, varsågod, det är bara att ta dem.
De vi är själ helt skamlöst. Ja,
det gör ni. Det här var ju lite, sitta och skriva de här var lite halvjobbigt. Hur svårt är det att vara rolig på beställning?
Ja, men det är ju svårt liksom. Alltså, man behöver ju ofta sitta och tänka lite. När någon bara säger så här, dra en ordvits, då blir man bara så här, man måste nästan veta lite vad man ska dra. Typ. Mm.
Det blir aldrig bra när någon säger det. Dra ett kul skämt.
Nej, det blir nästan aldrig
det. Nej.
Men det som är farligt nu är att du sa att du hade en, så nu kommer jag säga åt dig att göra det.
Ja, just det. Ja, men det finns ju en tjeckisk spelare som älskar att supa och ta shots. Ja då, mer Jäger.
Ja,
ja, det var ju hela vägen. Har du någon som bräcker den, Niklas?
Vad heter spelaren som misslyckades med sin könskorrigering? Fredrik Stillman.
Ja. Vad sa stammaren till det funktionsvarierade ryska? Ja, vad blir det? Vad sa stammaren till den ryska hockeyspelaren med funktionsvariation? CCP.
Just det.
Ja, jag tror vi pikar på den alltså.
Ja, kanske, jag vet.
Vad heter legendaren som är bäst på vattensport? Wayne Gretzky.
Just. Ja. Hur fan kan jag aldrig hört den? Ja, okej.
Det finns några.
Ja, vi levererar här. Är hockey en kul sport? Niklas, nu tar vi det här.
Kanske inte tillräckligt. Så här. Ja, det är en underhållande sport som sport, men om vi ser till liksom kul. Mm. Så tycker jag nog det finns mer att hämta. Framförallt tycker jag att ribban för vad som anses kul runt hockey är ganska låg. Det krävs inte så mycket för att någon ska vara ett humorgeni runt hockey. Och jag vet att inte vi är några humorgenier heller, det har jag fattat för länge sedan. Men om vi ser till just sporten hockey, det krävs att någon säger någonting som sticker ut lite grann, så blir det wow. Och det kan jag ibland tycka såhär, fan, kan vi inte bättre?
Kan vi det, nu när du är på andra sidan?
Ja, det kan vi väl. Nej, men alltså så här, alltså, om hockeyspel, det är väl inga, alltså alla är ju inte karismamonster framför en mix så där liksom. Men det där tycker jag också liksom, det är ett spel mellan media och spel också. Vill man inte ha de här standardsvararna, lägga ner pucken djupt, jobba hårt, vill man inte ha det, då får man ju också liksom embracea det när det sker kul grejer. Och jag har ett exempel liksom, med det här Per Ledin-grejen, han skriker tjockis efter Salo liksom. Han fick ju checka backa upp den i 2 decennier. Det är helt sinnessjukt. Jag vet att Aftonbladet gjorde någon grej typ så här 15 år efter och typ så här, han satt och bad om ursäkt in i kameran. Man kallar någon tjockis. Men det, så här, det där var det bästa, så kunde kalla någon tjockis varje vecka och bara köra på.
Det är roligt att du sa att han fick käka upp att han kallar en tjockis. Ja.
Men alltså det är det där också. Jag tror många är rädda för att vara
lite
roliga.
Man vill inte bli Mia Ledin. Man vill inte ha den där ryggsäcken livet
ut. För du är rädd för att det kan bita dig i arslet.
Ja.
Säger man något som sticker ut, man försöker vara lite rolig, hej och hå, då kommer det liksom, ja, men då kommer diverse mediehus vilja jaga dig med det liksom 20 år framöver.
Och då blir det ju ABC ju.
Precis. Ja. Ja. Så men, det, jag tror det har med det att göra.
Men Jonathan, du har ju också en mediekarriär bakom dig, även för traditionella mediehus. Mm. Hur svårt är det? Alltså, jag förstår ju vad du menar, men så här, man vill ju uppmuntra spelare att leva ut, men om de säger någonting spektakulärt så vill man ju också prata om det eller skriva om det.
Ja, absolut. Jo, men det måste man ju göra. Sen kan man väl göra det på olika sätt också. Jag vet inte, det är en komplex fråga. Samtidigt så tycker jag också så här, att det är väl inte så farligt att sticka ut. Det ligger väl mycket på spelarna också. Mm. Alltså så här, fans gillar ju när man gör de där grejerna. Sen att det blir någon rubrik, så det får man ju bara ta, ja, tycker jag.
Alltså. Det är svårt, alltså, för det är så löst. Det är liksom inte jättetydligt och konkret det här. Vad som blir bra, vad som inte blir bra. Hur länge man ska hålla i vissa citat och sådär. Alltså, så det är ju en svår fråga, även om det kanske inte är den viktigaste som existerar.
Var det inte någon i SHL som frågade här i en periodpaus nu? Jag hörde att du krockade med en älg här om veckan.
Ja. Ja, det var ju
Finland och Unger. Ja.
Det är ju en kul fråga, men man kanske ska ta den så här inför match.
Ja, det var så här, efter det andra. Låg efter första perioden, jag låg under med 2-0. Jag hörde att skrocka med en älg. Han blev inte så glad. Så det handlar ju om att ha lite spelkänsla från medias håll också, såklart. Men det är lite svårt där, för jag är helt med på vad du säger, att spelare orkar ju inte sitta i Aftonbladet TV och be om ursäkt 20 år sedan för vad man sa liksom, i striden. Men ibland kan jag också känna så här, det är för platt.
Mm. Men jag tänker, om vi tar Frölunda exempel med Kalle Klingberg här om året.
Ja.
Du kan ju den här historien bättre än jag, men här, han som alltid bettar på...
Ja, det finns en supporter som alltid spelar på 8-2 till Frölunda.
Precis, ja. Och då drog han ju ett skämt om det, får vi ju säga.
I båset.
Ja. Ja, precis. Och det blev en grej. Där tänkte jag på att så här... Okej, nu kanske just spel och dobbel är väl kanske ett känsligt ämne i dagens samhälle. Med läggmatch och sånt där. Men där var ju inte så här...
Det där var så larvigt. Ja,
ja, men är inte det ett ganska färskt exempel på så här...
Oh. Verkligen. Jag pratade med Kalle efter det där och frågade just den där. Alltså, du som gillar att vara ganska... Liksom, alltså, han är ändå ganska frispråkig.
Ja, med hockeyspelar
mått mätt i alla fall. Så, våga prata, hej och så hände det en grej. Så frågade jag honom så här. Alltså, känner du att det här påverkar dig lite grann nu i alltså hur outspoken du kan vara? Och då sa han så här, ja, men, alltså, så här, man fick sig en liten törn. Jag kommer behöva tänka efter lite mer framöver. Så enkelt är det. Och det är synd, tycker jag, när den typen av spelare som ändå så här kan säga lite överraskande grejer, när de liksom, när det ska liksom bli en grej om en sån där sak. Ja.
Men om man vänder på det till Hockeyettan, för där är ju en helt annan vardag där man måste synas och måste stå ut, för att det är verkligen en kamp för varje sponsorkrona och allting. Det är en tuff vardag att få ekonomin att gå runt där. Hur mycket uppmuntrar ni era spelare att så här, är ni med i lokaltidningen, är ni med våra YouTube-kanaler, säg vad ni vill, gör vad ni vill liksom, och så tar vi konsekvenserna om det blir fel.
Alltså där har vi inte, alltså mot andra medier har vi inte gett spelarna direktiv så, men till mina spelare har ju jag sagt så här, i Hockeydrömmen liksom, när ni tycker någonting, tyck det fullt ut. Om ni tycker att vi är lite dåliga, tycker att vi är kassa, tycker du att vi är bra, tycker att vi, alltså tyck det du tycker och krämma på lite.
För det är inte in det.
Nej, exakt. Men där blir det lättare också, för där styr ju jag produkten. Ja. Liksom. Så om någon tycker något liksom helt galet, så jag känner så där kan jag ta med. Då bestämmer jag det bara. Mm. Så att, jag har ju manat på spelen att liksom, vad ska man säga? Alltså, starka i sina åsikter helst. Liksom. Det blir lättare då. Mm. Det är lättare att göra content på. Så att, det var jag sagt till dem. Sen har mamma ju märkt, liksom, Norrtäljetidningen, de har ju börjat liksom bevaka oss mycket mer, och de vill ju ha rubriker också, så att man märker att de fiskar länge efter rubriken de vill ha kanske ibland och sådär, men då tycker jag att spelarna och ledarna har varit proffsiga och liksom kanske inte gett dem skäl att skriva någon vass rubrik. Typ.
Hur känner du kring det, Lindqvist? Alltså, du har jobbat runt NHL mycket, där det är väldigt tillrättalagt sådär. Alltså, man hajar väl till och håller på att svimma så fort någon säger någonting som är lite utanför ramen, eller?
Ja, verkligen. Där är ju mediekulturen en helt annan, på gott och ont. Den är ju mer slätstruken, precis som du säger. Den är snällare. Och ibland blir det också för snällt. Att det är, ja. Jag kan ju uppleva att med alldeles med mina nordamerikanska kollegor att de nästan valsar runt spelarna. Det. Det, är så här, ja. Det är ändå bara en kille från någon liten håla i Kanada eller i Östervåla eller vad det nu är liksom. Du kan fråga om det du undrar. Mm. Att USA är ju mer hierarkiskt på det sättet. Så där kan det ju också bli tvärtom. Mm. För att det är en balansgång det där att, som du säger, man kanske inte vill ha vassa rubriker. Samtidigt behöver man ju det. Jag pratade med några spelare när jag var över någon gång, satt på middag. Och liksom deras insikt om att okej, förut då såg man en spelare som syntes i media som en självisk spelare. Han vill ha allt rampljus på sig själv. Ja. Och de började fatta att okej, den här spelaren som tar allt rampljus, han är faktiskt osjälvisk. Just för då det. Slipper vi. Ja, han hjälper sporten att växa. Han ser till att våran klubb får lite fler följare på YouTube. Mm. Och jag behöver inte göra så mycket media om jag inte vill. Så det är ju en sån grej där spelarna, jag tror, börjar fatta grejen mer. Men det är nog mer, det är inte alls lika grisigt. Och framförallt, så jag säger, det är mycket mindre snack om domare. Det är en stor grej.
Det är dock bra.
Som folk hela tiden här. Jag vet inte...
Nej, det är tröttsamt.
Men okej, du som är liksom en ursupporter. Om handen på hjärtat liksom. Hur,
efter det brinner i mig varenda match, det kan jag erkänna. Alltså mot domarna. Mm. Men det kan jag erkänna. Alltså, jag har förr varit ganska offensiv kring det här med slentriangnäll på domarna och sådär. Men det har jag försökt lägga lite band på mig de senaste åren. För jag tycker verkligen det har blivit för mycket av det här. Alltså, från spelare och tränare, jag vet inte. En del, men kanske inte jättemycket. Men framförallt från supportrar. Jag tycker nästan det är liksom genant att gå in på typ så här Twitter och sådär efter en hockeyomgång. Hälften handlar liksom om domarna. Jag tycker nästan det har blivit patetiskt.
Mm. Okej, men vi börjar med att säga att väldigt lite anses vara väldigt kul i hockeyvärlden.
Det var ett klipp med Connor Bedard och så var det André Burakovsky eller någonting som var lite såhär rolig i bakgrunden. Mediapacket höll ju på att tappa det för att det var så kul att, jag kommer inte ihåg vad det var, Burakovsky sa någonting om att Bedard var en stjärna eller någonting. Och så bara, wow. Då blev det världens grej, jag vet inte.
Ja, men exakt. Jag sa det när vi pratade också. Det klipp jag har gjort senaste tiden som gått bäst är när jag gjorde en sån här vinna stanna kvar med Crosby. Han fick välja mellan Foppa och Skagenröra. Och så skrattade han.
Alltså, det är så wow! Jag ska inte vara allt för kritisk. Jag fattar också varför det inte... Det är big business. Det ska liksom inte vara ett humorprogram när man kollar på en hockeymatch. Men jag tror du fattar lite vad jag menar.
Okej, frågan här då. Och nu när du är på klubbsidan. Måste det inte nästan vara det? Räcker det 2025 att bara vara en bra hockeyklubb? Okej, om du är på den högsta nivån, men till och med på svensk nivå, att om du är liksom ska stå ut i bruset, få folk att följa dig, absolut, du har dina kärnsupporter. Mm. Men hur många i Göteborg som inte är hockeyfrälsta följer Frölunda om det inte händer något kul runt klubben utöver själva matcherna?
Nej, men man ser ju alltså en sån grej som är Kalle Klingberg, han drog där 8-2-skämtet eller vad man ska kalla det. Det var ju folk som knappt vet hur det går för Frölundas matcher som kände till den grejen. Alltså det blir ju snackisar så fort något sånt händer. Och sen kanske man inte ska skämta om att spela och sådär. Men alltså den typen av snackisar lyfter ju sporten. Per Lerin, alltså han är ju mest känd för att liksom sina utspel. Det är ju inte för att han liksom hade någon säsong med över 30 poäng. Alltså det är ju för att han var liksom en gubbe som skapade snackisen.
Ja, och nu ska man ju säga att nu för tiden, visst han fick ju avbön då, som du var inne på, Pelle Jim, men nu minns ju alla det där med värme. Känns det som att folk saknar
det. Herregud.
Ja.
Mer glåpord i katakomberna, tycker jag.
Niklas, du har fått vara med länge nu.
Ja, herregud, nu är ni trötta på mig.
Det är dags att kasta ut dig.
Absolut, det har ni rätt i.
Så vi tar in Erik här igen. Nu ska vi bli ännu mer hockeynördiga.
Tack för att jag fick vara med.
Ja, men tack så mycket själv. Stor, stark insats. Niklas, under isen kan man ju också lyssna på med dig och Figren. Det ska vi nämna. Om man vill höra hockey och inte bara slams.
Exakt.
Som man kör med dig.
Så är det.
Men vi tar in Erik här igen och sen ska vi prata lite om breddhockeyn. För Jonathan, när vi pratade inför, jag är väldigt nyfiken på det. Du har varit med och gå från trean till tvåan till ettan och har det perspektivet på egentligen hur hockeyn mår under den egentliga eliten. Det finns ju också klubbar som satsar i hockeyettan, ska vi säga. Mm. Men om vi säger hockeysvenskan och SHL som eliten. Så hur är det att vara en hockeyettan-klubb i den här nya seriendelningen med en nord och en syd? division som gör att det blir ganska långa resor och lite tufft för ekonomin.
Alltså, det här är ju ett nytt upplägg för i år i Hockeyettan, som om folk inte vet om det. Förut har det varit 4 Hockeyettan-ligor och nu är det 2 då. Man slog ihop så att det blev en nordlig och en sydlig. Det var ju också det som gjorde att vi blev uppflyttade. Jag vill bara säga det for the record, att vi tog oss inte dit på sportsliga grunder, utan vi fick frågan när andra nekades elitlicens. Men vi valde att ta det steget, och det är ju en jätteutmaning, alltså, för vi har ju många, alltså, vi ska ändå upp till Kiruna liksom. Och det är inte lätt för en klubb som Norrtälje att hänga med ekonomiskt i det, för att ekonomin, som för många andra division 2 lag och division 1 lag, är ju väldigt knaper liksom. Så att när vi tog steget upp, och visste vi att A-lagets verksamhet kommer ju kanske fyrdubblas i kostnader, och det är resorna och hotellnätterna som drar iväg liksom. Så att det är väldigt, vi förlitar oss ju på att vi drar in mycket sponsorer och att det kommer folk till matcherna. Det är det som gör att liksom A-lagsverksamheten går runt egentligen. Och då betalar vi inte lön till en enda spelare i A-laget.
Är schemat lagt så att ni får beta av de här norrlagen i ett bok?
Det tycker jag ändå varit bra. Man brukar göra liksom som en liten Norrlandsturné ett par gånger om året. Så att det är bra upplagt på det sättet. Men fortsatt, det är ju en väldigt lång bussresa för killar som spelar hockey för att det är skoj typ. Mm.
Alltså, ändå så alla har jobb eller studerar vid sidan.
Exakt.
Om.
Verkligen.
Jonathan ska få svara på det här från sitt perspektiv. Men Erik, det är din gamla lagkompis Stefan Skogen Nilsson som är bas för Hockeyettan nu och överser det här. Vad är din känsla för den här nya indelningen där man gör en satsning på att ettan ska bli mer av en elitverksamhet när du har bara 2 serier istället för 4 som det var tidigare med nord, syd, öst och väst?
Ja, alltså, det finns ju argument för och emot. Vi har diskuterat lite i den här podcasten förut, att kanske göra om SHL lite grann, att det blir lite fler derbymöten, alltså att man går lite åt andra hållet så att säga, att man möter lagen som ligger närmare geografiskt oftare och då också dra ner på kostnaderna. Så direkt jag hörde det här förslaget så kände jag med alla de här klubbarna. Jag har ju själv vänner som har jobbat nere i Division 1, och vi har ju Forshaga som ligger nära, som vi har samarbete i Färjestad. Wille Johansson till exempel, ni mötte dem igår, han gjorde hattrick. Jag vill inte påminna dig om det, men på tal om det, och de kämpar ju med näbbar och klor och gör allt för att få ihop ekonomin, vilket ni gör fantastiskt bra där på YouTube med dig i spetsen, för att få upp intresset och förhoppningsvis mer pengar in. Men egentligen, Stefan Skugga Nilsson var ju här för några månader sedan och pratade om det här. Jag skulle nästan vilja bjuda in honom här under våren också. Liksom göra en liten utvärdering hur det här har fallit ut. Men det gäller ju att hitta sätt att få ner kostnaderna. Alltså de här onödiga kostnaderna, att resorna blir så långa. Så att jag är fortfarande lite frågan om det här är hållbart över tid. För breddhockeyn är ju också en del av eliten. Ju. Det är ett svårt glapp för juniorer. Ta Wille Johansson, kommer upp, jätteduktig juniorlandslagsspelare, kommer upp och ska ta klivet upp i SHL eller Hockeyallsvenskan. Och det är ett stort kliv att ta. Mm. Det är inte lätt alltså. Och därför blir Division 1-hockeyn enormt viktig för elithockeyn också i Sverige. Men också för breddhockeyn. Så det här är ju en väldigt viktig fråga. Och jag skulle kunna koppla på också att jag har 2 vänner, Petter Nilsson och Robert Norbert, tidigare elitspelare uppe i Luleå, som har startat ett Division 2-lag då, Bodens IK, för att skapa ännu mer bredd där man får chansen att fortsätta med hockeyn. Elitsatsen är slut, men Tommy Varg, 39 år, kan spela vidare med killar som kanske är 19-20 som inte fått plats i Bodens HF som de spelar i Division 1. Så här snackar vi verkligen bredd och andra hälsofrämjande saker för samhället än att man satsar mot eliten. Så det här är en jätteviktig fråga. Men det vi ser av eliten när vi kollar på SHL, Hockeyallsvenskan och sen bort mot NHL, det är ju toppen på isberget. Mm. Där under så är ju 99,5% av verksamheten. Det var långt svar.
Det var väldigt uttömmande svar. Så då får Jonathan svara på ursprungsfrågan. Är den här seriendelningen för Hockeyettan bra eller dålig?
Jag tycker det är för tidigt att säga det, eftersom det är liksom, vi har inte ens spelat halva säsongen första året av det. Jag är ju ändå liksom i grunden positiv till det. Sen är det många som säger att det är för många lag i serien. Det kanske det är. Jag vet inte om serien skulle gynnas av att bantas ner. Jag är glad att det är 20 i varje serie, för det gjorde att vi fick chansen. Så att, men så det är jättesvårt. Men alltså, om man ska se på liksom hur... Vi försöker ju... Vad ska man säga? Alltså, klubbar i hockeyettan försöker ju vara så proffsiga de bara kan. Och liksom, det är ju hockey 5-6 dagar i veckan. De har ju nästan ett schema som ett proffs. Liksom. Och så ska de åka långa bussresor, men vi... Alltså, från förbundet och från ligan så får ju klubbarna inga pengar, men förväntas ändå liksom kunna lägga miljontals kronor på resor. Liksom. Så att det där är ju en ekvation som är skitsvår. Liksom. Jag tror vi fick 50 000 för att vi kvalade till Hockeyettan, men det går ju till liksom produktionen av våra egna matcher. Så att det är ju inte som att man har några pengar över, men samtidigt ska man i princip bedriva samma typ av hockey som i Hockeyallsvenskan, åka lika långt liksom, och träna lika ofta. Så att det är ju skitsvårt.
Det här är ju många pratar om, att mer pengar måste ju ner i systemet.
Jag tycker ju verkligen det, för alltså, jag tror det skulle gynna svensk hockey på sikt. Ja. Jag vet inte om det är jätteviktigt om man tjänar 300 000 om man spelar i SHL eller 250. Men de där 50, alltså, om
det är stor skillnad för er.
Ja, det är ju natt och dag ju. Mm. Så att liksom, jag skulle jättegärna se att det rann ner lite pengar längre ner. Om man då vill räkna hockeyettan som en... Man räknar ju det som elithockey. Mm. Då tycker jag att man ska få de förutsättningarna också. Och alltså, hockeyettan, det är ju det naturliga steget för många unga spelare att ta klivet vidare. Och jag tror att man kan tappa jättemånga talanger som lägger av med hockey helt och hållet, eller nöjer sig med att spela Division 2. Liksom, alltså så här i Stockholm, vi har hur många bra spelare som helst i Division 2, men de spelar inte i Division 1, för det pallar de inte. Mm. Då är det bättre att spela i Bayern. Vinna varje match och korta resor liksom.
Men de där som inte är de här supertalangerna, vi pratar Lucas Raymond och Dahlin, de här vi har varit uppe och pratat i programmet, men de som är här snäppet under, fortfarande väldigt begåvade, kommer de ut i en bra skött Division 1-klubb med bra ledarskap, där man har en bra kultur, där de kan ta ett eller två säsonger och fortsätta utvecklas i den här komplexa sporten hockey. Sen kan de ta steget upp och kanske spela Allsvenskan eller SHL och lyfta därifrån. Joel Persson är väl ett superexempel på det, som har tagit en lång väg. Det finns många fler också, så just Division 1-nivån är så extremt viktig för svensk hockey in i framtiden.
Mm. Men Det stämmer ju rätt och riktigt. I Hockeyettan nu så spelar ju flera spelare, det vet vi inte idag, men som kommer att vara spelare på Hockeyallsvenskan och SHL-nivå i framtiden. Sen får vi se vilka av dem det blir. Men om vi pratar om tvåan och trean som du också varit med på. Mm. Det är ju kanske någonting annat och en hockey för dem som vill spela utan att kanske satsa. Hur upplever du det, eller så här, hur viktigt tror du att de här divisionerna är för svensk hockey? Att de finns även om de kanske inte har lika stor inverkan på elitverksamheten och spelarutveckling?
Ja, det där är ju en jättekomplex fråga. Jag vet inte riktigt hur viktig den är för svensk hockey, om målet är att svensk hockey ska bli bra. Det är ju breddhockey av en anledning. Jag tror det är jättebra, jag har en superbra funktion för samhället. Sen vet jag inte om vi har världens mest fungerande division 3, om det liksom gör avtryck uppe på toppen sen. Men det, alltså, hockey ska ju vara för alla på alla nivåer. Men just när man, om man spelar i division 3 och tränar två dagar i veckan och har en match, det kan man ju göra utan att känna att man viger sitt liv åt det. Men det, man viger ju verkligen sitt liv åt det i Hockeyettan. Så att, det är ju väldigt olika. Jag vet inte vad det skulle... Jag har ingen bra svar på den frågan, som du märker.
Du säger de här samhällsfrämjande, och det är det som är att du har kvar en gemenskap. Alltså när hockey, världens underbaraste sport, när det är bra ledarskap, att vara tillsammans, gänget, och liksom uppleva allt från glädje till sorg, och ha ett sammanhang där man får vara med och bidra, det är det som är underbart. Och när det tar stopp då, för vissa tar det tyvärr stopp när de är 13-14, tyvärr. Mm. Även Mike Helberg säger det så bra, fortsätt till ni blir 26 år och ge själva chansen. Mm. För vissa blommar ut senare, men för att det ska bli en realitet, då behöver vi ju olika serier. För någon kan det vara att spela Division 2 när man är 19 år. Mm. Och sen blommar man ut. Och för några är det att det blev inte elitnivå. För hockey ska vara för alla när vi pratar breddhockey. Men när vi kommer till eliten av eliten, då är det inte för alla. För det krävs så extremt mycket att komma upp på den högsta nivån. Men just den här bredd, att man får någonstans att vara, man får röra på kroppen, man får ha roligt och skämta. Du spelar själv lunchhockey några gånger i veckan. Och jag pratar om Bodens IK där uppe, där de spelar Division 2 nu. Petter Nils och Robert Nobla hand om det. De tränar någon gång i veckan, så spelar de matcher. Det är inga krav på att du måste vara med och träna, men alltid välkommen och de har så förbaskat kul tillsammans. Och alla som har upplevt lagidrott när det är bra, det finns ju knappt något roligare. Nej. Och det är ju den funktionen det fyller. Mm. Och alternativet är ju att man tappar den gemenskapen och så och hamnar lite utanför och går in i depression och nu blir det en enorm kostnad för samhället. Och dessutom för den individuella personen, så det är 100% att de som sitter vid makten ska lägga mer pengar på föreningslivet då, oavsett om det är elit, men framförallt på breddnivåer. Jag menar, en gängkriminell kostar 22 miljoner för samhället. Jämför med att lägga de pengarna på förebyggande åtgärder. Vaknar vi till nu eller?
Vad kostar det till isyta?
Ja, exakt.
Ja, exakt. Ja, det var bra där. Jag tänker också att det finns någonting i att hockeyn bevarar sin folkliga själ. Det är ju en dyrare och dyrare sport och tyvärr mer och mer överklass sport. Om du har kvar tvåan och trean, där är det kaffe på termos och liksom träningsoverall och hela den grejen. Som man ju gillar med sporten. Mm. Du som är med och säljer den tänker att det är en del av det som man kan sälja med hockey.
Ja, verkligen. Mm. Men du läser mina tankar och det var min poäng. Men så hamnar jag på politikernivå här. Men vilket ju också är jätteviktigt. Men en strategi för Svenska Hockeyförbundet att 2030 vara Sveriges mest engagerande sport och göra det att man kan spela breddhockey, så blir det ännu roligare sen att gå och titta på en elitmatch och kolla vad han gjorde där och vilken grej, det ska jag testa nästa gång. Så det skapar ju ett engagemang runt världens häftigaste sport.
Ja, det är den. Och den har så häftig att vi har bränt av en timme här väldigt snabbt. Jonathan Norrtälje hittar man på YouTube.
Ja, det gör man verkligen. Hockeydrömmen. In och kolla.
In och kolla där. Lyssna på Niklas Under isen. Erik.
Får jag säga en sak bara? Vila i frid LG Jansson. Vilken hjälte som tyvärr har gått bort. Han stod ju för den svenska hockeysjälen och ja, allt han har gjort för svensk hockey, tack för det och vila i frid.
Det blir slutordet från oss här på Viaplay. Ni följer all hockey här. Det är tidiga matcher fredag, lördag, söndag. Thanksgiving i USA, så missa inte det. God morgon, tillbaks på torsdag. Vi ses och hörs då. Stort tack för idag.